Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Israel som kungarike. Han svarade: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige anden kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män där. Två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just som ni har sett honom fara upp till himlen. Och det här är vad vi firar och minns under Kristi himmelfärds helgen. Jesus går upp till fadern och lämnar lärjungarna kvar. De står och väntar och ser mot himlen. Men vad lämnas de egentligen kvar med? Det är det jag tänker att vi utforskar tillsammans idag. Och för att göra det så vill jag gå till Johannes evangeliet kapitel 13, vers 31 till 35. Det är precis i början av det avskedstal som finns i Johannes evangeliet. Hela evangeliet bygger nästan upp till när Jesus sitter med lärjungarna på torsdagskvällen i påskveckan. Och han liksom ska nu gå vidare och prata till lärjungarna om vad han lämnar kvar. Liksom. Vad ska ni göra nu när jag går? Och då inleder han hela det här talet. Det står: när Judas hade gått sa Jesus: nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig. Och han ska snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sa till judarna. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Jag tänker att i Kristi himmelfärd så förstår vi mycket av Jesu gudom, Jesu härlighet eller ära, glory på engelska. Jag tänker att det att Jesus går upp till fadern, upp till himlen, är en bild för detta, eller beviset på att Jesus är Gud och över allt och över alla. Det är ett bevis av den härlighet som Jesus är. Men det är också ett vittnesbörd för den härlighet han ger till fadern. Och de här verserna, jag vet inte om Olof har fått upp dem, men de är så härligt Johannes, höll jag på att säga, svår att förstå. Alltså, nu har människosonen förhärligats och Gud ska förhärligas i honom. Okej, så länge hänger man med. Människosonen, det är Jesus sätt att prata om sig själv. Det är namnet han använder om sig själv. Och sen så säger han, är nu Gud förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig. Okej, men han var ju förhärligad och nu ska han förhärligas. Han ska snart förhärliga honom. Han var ju redan förhärligad. Det blir ett helt tempusproblem här för den liksom, som läser lite nära. Det är både skett och det är något som ligger framför och kommer att ske. Det känns lite paradoxalt. Och det är lite typiskt Johannes, kan jag känna, att blanda ihop det. Men vi ska ta oss igenom de här verserna. Och jag vill börja i begreppet människosonen. Alltså Jesus använder människosonen för att beskriva sig själv. Det är ett av namnen som han använder när han ska tala om sig, och han gör det i alla evangelierna. Och människosonen finns också i Gamla testamentet. Det är förknippat, eller det kommer liksom därifrån. I Gamla testamentet är människosonen den som ska komma med rättfärdighet, Messias, domaren som liksom ska ställa allt till rätta. Vi kan läsa i Daniel 7. När Daniel ser en vision, han ser fyra odjur som ska prägla historien och förstöra för folket. Men sen så ser han också det här som vi kan läsa i Daniel 7 och 13. Jag såg vidare i synen av natten hur en som liknade en människa, en människosonen, kom med himlens skyar. Han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det ska aldrig upphöra och hans rike ska aldrig gå under. I Gamla testamentet är det här bilden av människosonen, någon som kommer med makt och ära. Hans rike ska bestå i evighet. Och det här plockar ju liksom Jesus upp, men på ett väldigt annorlunda sätt. I Matteus evangeliet så kan vi läsa flera ställen där Jesus använder sig av människosonen för att beskriva sig själv. Men då är det ofta i termer av lidande och död, att människosonen måste lida och dö. Vi läser i Matteus 12, till liksom profeten Jona var i stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Matteus 17, jag säger er att Elia har redan kommit och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så ska de också låta människosonen lida. Matteus 20, men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara de andras slav. Inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och nu är många, Matteus 17 också. När de samlades igen i Galileen sa Jesus till dem, människosonen ska överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom och på 3:e dagen ska han uppstå. De blev mycket bedrövade. Det är alltså i evangelierna ett begrepp som Jesus ofta kommer till för att beskriva lidandet och döden. Och när han så smått börjar förklara det som ligger framför lärjungarna. Och jag och flera med mig tror att Johannes väldigt medvetet för de här 2 bilderna ihop när han skriver sitt evangelium. Och precis, eller ännu mer kanske i de verserna som jag läste nu. Att det finns både den här gammaltestamentliga förväntningen som lärjungarna lever med. Att det ska komma en som liknar en människa som ska komma med räddning. En messias, liksom. Han ska ställa allt till rätta. Och sen kommer Jesus och när han använder människosonen då börjar han ta den här bilden fast han säger ja fast han ska dö, han måste lida för folkets skull. Och jag och många med mig tror att Johannes är väldigt medveten om båda de här delarna och för dem ihop och säger att ja det är sant att Jesus är Messias, den stora räddaren. Men han gör det också genom sitt lidande, han gör det genom korset och döden. Det är ju ett litet ord, människosonen. Det är farligt att göra mycket teologi av små begrepp. Men det finns liksom en laddning i det här som vi kanske har lätt att missa. Människosonen som Jesus använde för att beskriva lidande men nu också beskriver härligheten från Gamla testamentet. Men vi kommer tillbaka till tempusproblemet då. Det här fram och tillbaka. När Judas hade gått sa Jesus, nu har människosonen förhärligats. Och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig. Och han ska snart förhärliga honom. Det är ganska fram och tillbaks. Gud är förhärligad, Gud ska förhärligad. Gud förhärligar sonen, sonen förhärligar fadern. Jag tror poängen lite är att det är ganska trassligt. Alltså, Jesus vill poängtera att det som händer nu, alltså det här skeendet, påskveckan. Lidandet som ligger framför, både det som har varit och det som ligger lite framför. Allt det här vävs fram och han liksom sätter, ja men jorden kommer centrera kring det som händer den här helgen. Att just nu sker någonting mitt ibland oss och det är förhärligandet av Gud. Det är den fulla äran till Gud. Det är beviset på att Gud är högst och det är han som allting tillhör. Och det här är inga små ord som Jesus tar i sin mun. I Jesaja 42 så talar Gud och säger, jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min ära, jag delar inte min härlighet med någon. Inte min berömmelse med gudabilder. Ibland så betonar Jesus sitt underordnande av fadern. Att fadern är den högsta, Jesus gör ingenting utan att lyssna till fadern. Och på ett sätt så kan man nästan tro det som, hur är hierarkin här i treenigheten? Nu ska inte jag gå in på det här, men liksom. Och vissa säger ju idag också att Jesus påstod aldrig att han var Gud. Liksom. Nej, Jesus säger inte liksom att man ska tillbe honom som Gud. Och det var också något som den första kyrkan fick kämpa mycket för, att behålla som sanning i den tidiga spridningen. Att jo, Jesus är Gud. Han är inte bara liksom någon som liknar Gud eller en stark profet, utan Jesus är Gud. Och jag tänker att det här är återigen ett sånt litet passage som säger väldigt mycket. Jesus säger att hans blir härligheten. Han förhärligar Gud. Och Gud delar inte sin härlighet med någon. Gud delar inte sin ära med någon. Jesus säger att människosonen förhärligas och Jesus är Gud. Gud ensam är Gud och Jesus är Gud. Och att Gud förhärligas i honom, tänker jag, att är ett sätt att tala om det Jesus gör på korset. Det skeende som de är mitt inne i är det stora tecknet på vem Gud är. Det vittnar om Guds karaktär, på hur han sett Gud är. Jesus väver samman innebörden av människosonen. Ja, Jesus är Messias, räddare, domaren, liksom Guds ingripande som ställer allting till rätta. Men det är på ett annat sätt, det är på andra villkor, det är med lidandet och döden i fokus. Och det här säger Jesus att ja, jag väver det samman. Och det som nu händer mitt ibland oss i påskhelgen, det vittnar om Guds karaktär. Det är det här Gud är. Och det är det jag tänker att de här tempusproblemet försöker berätta för oss. Men vidare då, i vers 33, nästa del av den här texten jag vill ha i fokus, så säger Jesus: ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sa till judarna: dit jag går kan ni inte komma. Och blir man igen så här, ja, vad handlar det här om? Pratar han om döden? Pratar han om himlen? Pratar han om korset? Vad är det liksom? Jag kan tänka att det är ganska oklart. Men vi får också förklaringen ganska snabbt. Petrus avbryter talet när Jesus är mitt i sin grej. Säger Petrus, vadå? Jag ska inte förråda dig. Och Jesus liksom säger, jo, du kommer inte gå så bra. Men då, sen när Jesus fortsätter, så säger han i Johannes 14:1. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. I verserna tidigare så säger Jesus att de inte kommer kunna följa efter. Nu säger han att han bereder plats och de ska komma dit en dag. Återigen, Johannes liksom tvetydlighet, kan jag tänka. Och det är nog en poäng med det. Och som jag predikade om ni var här innan påsk, så vill jag tacka Thomas för att han ställer frågorna som många bär på liksom. Du, Jesus, säger ju att vi vet vart du går, men nej, vi vet inte vart du går. Hur ska vi då kunna känna vägen? Men Jesus har försäkrat och försäkrar här att dit han går, dit ska också vi gå. Och han bereder plats för oss. Han gör det möjligt för oss. Och vägen dit, det är Jesus. Och sanningen, det är Jesus. Och livet, det är Jesus. Det är genom honom vi kan komma till fadern. Genom att ha vår blick på Jesus finns ett löfte att också vi ska få komma dit Jesus har berett plats. Att få ta del av himmelriket. Jesus lämnar lärjungarna med det här löftet. Han talar ibland om dit han ska gå som döden, och ibland så talar han om det som livet. Och dit han går i döden kan inte lärjungarna följa med. Det är Jesu uppdrag att fullfölja. Men dit han går hos fadern, så gör han plats för dem, för oss. Han bereder rum. Och vägen dit är genom honom. Vi behöver inte känna vägen helt, utan vi kan blicka mot Jesus och vandra dit han vandrar. Och så de sista delarna av våra verser här. Johannes 13, vers 34 är vi framme i nu. Ett nytt bud ger att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Om ni har kärlek för varandra. Och jag jag vill att ge en lite programförklaring för Jesu härlighet, Jesu ära. Och vad är det som är Jesus härlighet egentligen? Varför tillhör äran honom? Jo, men jag tänker att det sammanfattas i det här människosonen som kommer och tvättar folkets fötter, lärjungarnas fötter, och dör för att de ska kunna gå dit han går för att bereda plats. Och vad är det Jesus lämnar lärjungarna med nu när han går in i sitt slutgiltiga lidande, men också idag när han lämnar oss för att åka upp till himlen? Jo, det är det här, ha kärlek för varandra. Då ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Jag tänker att samma gäller oss idag när Jesus lämnar jorden en andra gång för att gå till Fadern. Ha kärlek för varandra. Då ska alla förstå att vi är Jesu lärjungar. Och ja, men också i kapitel 14 av samma avskedstal så säger Jesus i vers 25. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den helige anden som Fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Jesus lämnar för att vara med Fadern i himlen. Samtidigt som han i Matteus säger att jag ska vara med er alla dagar till tidens slut. Så säger han också att framförallt så lämnar jag helig ande, hjälparen som ska gå tillsammans med er. Utan att gå högtiderna i förväg, vi firar ju pingst nästa vecka. Då liksom uppfylls lärjungarna av helig ande och det här nya livet tillsammans med helig ande tar fart. Men det här att Jesus säger, jag ger er något annat än det världen ger. Jag ger er frid, tappa inte modet. Och på liksom pastorsutbildning som jag läser på nu och all undervisning mot predika, jag tänker det är säkert samma med pedagogik och egentligen all kommunikation, är att man ska omvandla till ett språk som vi förstår, liksom förmedla saker fram och tillbaka. Och det här behöver ju inte mycket omvandling. Jag skrev det här i torsdags med en viss ovisshet inför hur det skulle bli med Eurovision, ja, med allt som händer. Jag var faktiskt nere på stan igår och kollade, det var ju väldigt häftigt tycker jag, och fredligt och fint och allt sånt här. Men ovissheten, liksom, vad är det som händer då? Jag behöver inte återupprepa allt det som finns i vår värld av krig, det som finns i våra familjer av sorg och smärta och lidande, det som finns i vårt land av ensamhet, ja, med allt det här liksom. Och det behöver ju inte mycket omformulering när Jesus säger, frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Tappa inte modet. Om ni har kärlek för varandra så ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det är det budet som jag tänker att Jesus lämnar lärjungarna med och det som han lämnar oss med. Så vi har den här texten i Johannes 13 om först Jesu härlighet, människosonen som är Gud och den lidande guden som visar på Guds karaktär, på Guds ära. Vi har att Jesus är vägen som vi får följa efter och gå dit han har berett plats. Och han lämnar oss med det nya budet att vi ska ha kärlek för varandra för att liksom, det är kännetecknet för Jesu lärjungar. Så låt oss tillbaka till den texten i Apostlagärningarna med Kristi himmelsfärd. De som hade samlats frågade honom, det är samma text. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just som ni har sett honom fara upp till himlen. Vi kan idag blicka mot himlen och se efter Jesus. Och det gör vi med rätta, men han har också lovat och vill idag ge dig och mig kraft att gå med den heliga anden. Få vittna om att alla förvittna för alla om att Jesus genomgått lidande och död för att visa på hur Gud är. Visat oss att han är ett med Gud och att all ära och härlighet tillhör honom. Kraft att vittna genom att visa varandra kärlek. Då ska alla förstå att vi är Jesu efterföljare. Och i det här finns ju också luftet. Varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen ska också komma tillbaka. Vi kan läsa från Uppenbarelseboken 21, det allra sista i hela Bibeln, om det här löftet som Jesus ger. Från vers 3. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer till det som en gång var är borta. Jag ger er inte det som världen ger, jag ger något annat. Frid lämnar jag kvar hos er. Känn ingen oro och tappa inte modet. Fortsätt visa varandra kärlek så ska folken förstå att ni är mina lärjungar. I Jesu uppstigande finns också ett hopp om hans nedstigande. Om hans närvaro här idag men också om segern som ska fullbordas. Det har börjat, han sänder sin ande. Det har fullgjorts, Guds härlighet har blivit fullskalig genom Jesus lidande på korset. Men det ska också fullgöras. Jesus lämnar oss inte tomhänta, det finns saker att göra idag. Men han lämnar oss också inte tomhänta utan hopp. Han lämnar oss med hoppet att han en dag ska komma tillbaka. Att vårt slit idag har en mening. Att han en dag ska komma och torka alla våra tårar. Och det här, allt det här tänker jag att ryms i det att Jesus stiger upp till Fadern och lämnar oss med luften och lämnar oss med helig ande. Låt oss be tillsammans. Ja, tack Jesus för hoppet i dig. Tack för den frid som du vill ge. Tack att ja, men du är Gud Jesus. Upphöjd över allt och alla. All ära tillhör dig. All härlighet tillhör dig. Tack Jesus att du, ja, med det sättet som du är Gud. Du kommer genom underordnande. Du tvättar lärjungarnas fötter. Du finns bland de svagaste. Tack för det hopp som vi får fortsätta påminna oss om idag. Hjälp oss att förstå ännu mer av ja, med djupet i att du går upp och samtidigt lämnar oss med så mycket.